Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack, Rode Microphones.
Alla kära människor som har så här korrekturläst saker jag har skrivit har klagat på att jag skriver extremt långa meningar. Så det är så det hade blivit om jag skulle läsa dem.
Nu när jag skickar ut så mycket viktiga grejer till folk på jobbet så måste jag tvinga mig själv att skriva in skiljetecken på olika ställen så att det inte ska se ut som att jag är dum i huvudet.
Ja, jag har samma problem. Det är så här, jag skriver en mening och så bara, fast den här kan vi dela på.
Här kan det vara en punkt. Här kan det vara ett komma. Utropstecken. Kul.
Komma har blivit en favorit. Eller typ när jag skriver meddelanden på typ Messenger och så. Så det jag gör för att få lite dramatik är punkt, 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 punkt. Och sen fortsätter jag meningen.
Ja. Du ska ta intro, vet du.
Hej och välkomna till Checktech Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och vi har turen med oss informerar om checkteknik.
Svagt.
Podden är med mig, Andreas och dig Ruben, när du behagar att inta studion.
Här är Ruben, här är Ruben. Hej Andreas.
Hej. Är allt bra, eller?
Det är så bra, så bra, så
ja,
bra.
Ja, det är så.
Det är torsdag. Jag är hemma hos dig. Vi spelar in podd.
Vi skulle inte erkänna när vi spelar in podden.
Varför inte det?
För att folk ska tro att det är live.
Men folk är inte dumma i huvudet, Andreas.
Det är live! Här. Nej, jag sätter ner foten.
Men alltså, på riktigt. Okay, nej, det är inte live. Det kommer aldrig, kanske aldrig vara, det kommer nog. Vi vet inte, det är live.
Du får lova att lova bort det, att, eller lova att vi inte kommer köra live någon gång, det är dumt.
Men alltså, jag lovar aldrig något.
Nej, det är sant.
Eller nej, jag lovar att jag aldrig lovar något, det är vad jag brukar säga.
Ja, vi lovar alltid inget.
Just det, så är det.
Tror jag det var.
Ja, något sånt.
Du sa någon gång.
Jag brukar säga det på jobbet också.
Fan. Ja, okej. Okay. Men som min humble guest så kan du få börja med din techvecka.
Men vad trevligt. Mm. Min techvecka. Oj. Nu ska ni få höra.
Mm. Du har börjat ditt smarthem nu.
Ja, tack vare en väldigt fin födelsedagspresent utav Andreas.
Ja.
Så har jag nu gjort om mitt smarta hem hemma.
Gjort om?
Ja, och expanderat.
Okay.
Mm. Tidigare hade jag egentligen bara 3 högtalare.
Ja.
Ja, tv räknar jag inte. Nej.
Vad räknade du som högtalare med? Ja, just det, du hade det sån Chromecast Audio.
Ja, jag har Chromecast Audio. Och sen så har jag en sån Google Assistant kompatibel högtalare. Ja.
Men det är 2?
Det är 3. Jag har 2 Chromecast Audio.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Men nu har jag då den här Google Nest Mini.
Mm.
Sen har jag en smart LED-lampa. Och när jag la in den så insåg jag också att jag kan lägga in min Dyson i, vet du det, Google-systemet.
Din Dyson?
En sån luftrenare och fläktvärmegrej. Ja, okay. Ja. Så den är inlagd nu också.
Aha, så där, ja.
Och nu har jag gjort det lite snyggt i Google Home-appen och gjort lite högtalargrupper och grejer. Så nu kan man ju nästan kalla att jag har ett smart hem hemma. Oj.
Har du några automationer än?
Nej, ingen. Jag har inte fattat vad man gör. Jag tänker att jag bjuder hem dig på middagen en dag. Och så får du hjälpa mig.
Jag tror det kallas rutiner i home-appen. Här gör man sånt.
Jag har ingen aning. Nej. Jag tänker att jag kanske satt med googla någon dag lite.
Ja.
Men so far so nöjd, om man säger så.
Mycket bra svenska nu. So far so nöjd. Ja. Swinglish match. Mm.
Nej, men väldigt bra, väldigt trevligt att kunna prata med assistenten och kunna sätta på Spotify och grejer och kunna pausa musik och styra volym och för första gången har jag synkade högtalare och lite. Jag har gjort det mycket bättre än det var innan.
Ja. Mm. Och du vågat ge dig på att koppla den med Bluetooth till jag soundbaren?
Försökte, misslyckades, ångrade mig till borta.
Okej.
Jag kopplade den.
Ja.
Och jag körde ljudet därifrån. Men sen så fattade jag inte riktigt om assistenten ville funka eller inte. Och sen så byter den ju till Bluetooth-inkoppling.
Ja.
Och att sen då behöver klicka för att byta tillbaka till optisk.
Ja.
För att få in den på tvn.
Ja.
Det var en process för mycket för att jag tyckte att det var värt det.
Ja, okej, jag fattar.
Ljudkvaliteten som jag fick ut extra för det som jag vill ha det här ljudet till.
Ja.
Var inte värt det extra klicket på fjärrkontrollen.
Det var inte en höjdare då helt enkelt.
Jo, men jag vet inte ännu. Jag ska se om man kan göra det bättre.
Okej.
Det man annars skulle kunna göra det är att snabbt gå in och parkoppla dem den dagen man inte ska kolla. Så att man ska ha liksom lite party hemma.
Ja.
Så skulle man kunna koppla ihop dem då. Och så kör man via den Bluetooth-kopplingen då.
Ja.
Och sen så annars så kör man inte det. Jag har inte riktigt bestämt mig nu.
Nej.
Alternativt så köper man ett till högtalarsystem.
Ja, det är ju också ett alternativ.
Det funkar ju.
Ja, oh ja. Eller fler högtalare bara.
Mm. Eller så köper man ett Google-kompatibelt högtalarsystem till tvn.
Det kan man också göra.
Mm.
Finns möjligheterna är oändliga, vet du.
Mm, det är det. Men det är absolut bästa är ifall det kommer en uppdatering till Android-tv så man kan använda den som en alltså mottagare
ja,
för...
Ja, jag har väntat sen jag skaffade Android-tv. Det har inte hänt än, så att jag har inga för höga förhoppningar.
Nej, men att den ska fatta att den sänder ut ljud och inte bara video och ljud. Men det kommer väl.
Nej, ja, jag tror inte det gör det, alltså. Jag har gett upp.
Jag skickar ett mejl till Google och frågar.
Men om du använder Chromecast så funkar det.
Jo, det funkar att synka... Nej, just det. Inte just det, Chromecast funkar.
Du får inte ha en inbyggd Chromecast. Nej. Det är en riktig Chromecast. Mm.
Så skulle du kunna köpa en till Chromecast så på in i tvn. Och så har man en som man kallar tv-ljud och den andra kallar man för tv-video.
Japp. Ja, det har jag. Jag har inbyggd Chromecast men jag använder typ aldrig den. Jag använder alltid den riktiga Chromecasten som sitter i tvn och går ut ljudsystemet.
Vad fan kostar den?
Alltså det bästa tipset jag skulle kunna ge dig är att du köper en Stadia Premiere Edition. För då får du Stadia-kontroll också.
Men jag behöver inte köpa 4K-versionen heller.
Nej, det måste du inte heller.
Förstå. Nej, så då är det ju bara 380 spänn typ.
Ja.
Det är det värt. Jag ska nog shoppa när jag kommer. Vi ska se här. Vad har jag mer gjort i veckan? Jo, just det. Jag lovade ju förra veckan. Jag sa att jag skulle testa en grej förra båda avsnittet.
Ja, det fuckade du upp, eller?
Jag glömde det fullständigt. Jag kom på det nu idag när jag skulle spela in. Jag lovar inget, men kanske nästa vecka.
Okay. Det du skulle göra var att testa din sambos Apple Watch på en Qi Charger.
Ja.
Yes.
Min Qi Charger som jag har hemma. Det är en sån här promotion Qi Charger som jag har fått från jobbet när något så här partner liksom företag var där och hälsade på och gav ut roliga grejer.
Mm.
Jag vet inte hur bra den är, men den finns.
Den finns.
Ja.
Fattat.
Vad mer? Jo, nu har jag har tröttnat på livet.
Varför?
När det kommer till gruppchatta.
Okej.
Okay. Vi skulle ha en gruppchatt nu här förra veckan.
Okej.
Okay. Och planera någon grej för i sommar eller vad det var.
Mm.
Så är det ju en eller umgänget som har en Android-telefon.
Ja, det var inte jag den här gången.
Nej, och då kunde vi inte ha iMessage.
Nej.
Och sen så... Facebook hade kunnat gå. Men det finns en annan person som inte använder Facebook så mycket. Eller Messenger eller annan. Mm. Så att då var inte det alternativ. Så att jag sa, nej, nu är jag trött på det här. Nu ger jag upp. Nu måste det komma liksom något nytt här. För det här har funkat längre.
Nej.
Så att jag...
Har du kommit fram till någonting?
Nej, jag har inte kommit fram till någonting. Jag bara är trött på livet just nu. För jag tycker att det borde vara enklare än vad det är.
Ja, jo, jag är helt med dig.
Man ska inte behöva veta vad folk har för telefoner. För att veta hur man ska kontakta dem.
Nej. Det är fördelen med att ha Android. För att iMessage finns inte ens på kartan. Så man bara kör den tjänsten där jag vet att jag får tag på alla.
Jo, men absolut. Men... Du vet ju inte om alla har iMessage. Eller Messenger.
Jag känner nog bara en som inte har Messenger. Så det är nog ganska lugnt.
Ja, jag känner en del.
Ja.
Det är inte bra.
Vadå, men har de bojkottat Facebook? Är det som är grejen?
De finns. Och sen finns det de som är en generation mycket äldre som inte ens har det.
Ja, det är klart.
Men då kan man ha en grupp, för de har oftast iPhone. För då kan man ha en gruppchat med dem på iPhone.
Mm.
På iMessage. För de har alltid telefonnummer. För det kan man koppla. Och det är helt värdelöst att få de här människorna att ladda ner
En chattapp.
En chattapp liksom.
Nej.
Alltså, allt går ju, men då blir ansvaret mitt att lösa så de fattar.
Lösarna, strular och allt.
Ja, det orkar inte.
Nu har det hänt support. Något här igen.
Jag är tech support så det räcker.
Det är du inte ensam om att vara. Oh, var det någonting mer eller?
Sa han som att han ville prata. Nej, det var inget mer. Varsågod.
Nej, det var inte jag menar. Men okej, tack. Mm. Jag har köpt en Mojang.
Har du köpt en Mojang? Vad är det för Mojang?
Jag har köpt en Elgato Cam Link.
Elgato?
Det är så att jag ska kunna använda min systemkamera som webbkamera.
Häftigt. Hur? Varför?
Jag vet inte. Jag funderade på att jag kanske skulle köpa en ny webbkamera, för jag tycker att den webbkamera jag har på min dator är så fruktansvärt dålig. Mm. Och det finns en risk att jag kommer att sitta i en del mer high-end videochattar framöver. Så då tänker jag att då kan ju inte jag se ut som att jag är filmad av en potatis.
Nej.
Och prisskillnaden av att köpa den så jag kan använda... Alltså, det var Elgiganten som hade rea denna veckan och istället för vad den kostar i normala fall en 1000 lapp så kostade den 777.
Mm.
Och det är ju billigare än en vettig webbkamera. Mm. Och jag kommer få mycket bättre bild utav en riktig kamera än en webbkamera, för webbkameror är generellt sett dåliga.
Mm.
Så då är det så här, då kan jag ha hittat ytterligare en anledning till att använda min kamera.
Det är bra.
Och jag kan använda min gamla GoPro till det. Och jag skulle kunna köpa en ny GoPro som jag kan använda till den.
Mm. Ett litet problem bara som jag ser i den här planen.
Okay.
Mm. Det är ju när du bara med en laptop och kanske ska sitta...
Jo, då får det vara potatiskameran.
Jo, men där hade man ju kunnat ta med sig en webbkamera.
Det hade man kunnat, men det gör man ju inte. Det är ju som människor som tar med sig en datamus.
Jag skulle kunna göra det. Men det jag tänker där, det är att du får bli väldigt techig. Och ha en techväska med dig överallt. Och så blir du sjukt nördig när du ställer upp en systemkamera för ett videomöte.
Alltså jag gillar ju tanken.
Ja.
Men sen vet jag att jag orkar inte bära omkring på det.
Sen får du skaffa sådana Jabra headset också så får bra ljud.
Vi har... Nej, jag ska ju ta med mig den här.
Jag har poddmicken.
Och de här mina mixlurar, vad heter de?
Audio-Technica.
ATH M50X någonting.
Mm.
Du då?
Det?
Plocka upp det i skolan. Jag ska bara ha ett Zoom-möte. Men du har inte det för en halvtimme. Ja, men jag måste sätta upp.
Alltså det är, Andreas, det är en 5 minuters avstämning med läraren. Ja, men bra bild, bra ljud, vet du.
Det handlar om att make an impact. Direkt. Men jag tänkte det var en kul grej. Och ja, istället för att köpa en webbkamera så kan jag använda en riktig kamera som alltid kommer vara bättre ändå.
Mm, absolut.
Och jag har en situation till där jag kan utnyttja min investering på 12 000 i min systemkamera. Så att, grejen är, målet är ju bara att använda den så mycket som möjligt.
Så nu har vi videomöten och Instagram-bilder. Det är. Och en bröllopsfilm.
Och en bröllopsvideo.
Snart har du, det är ju snart att du använder den tillräckligt mycket.
Snart så att den kommer jag aldrig betala av sig, för jag tjänar inga pengar på något av det. Så att men det handlar ju om att få så mycket användning. Det är ju det här, det är lean-tänk.
Mm.
Maskinen ska... Nej, det är inte lean-tänk, det är tvärt... Nej. Vi släpper det här. Lean-tänk är annat.
Det ligger
annat.
En bok där om lean. Och du kan inte ens... Jag har ju inte läst boken, det är därför du vet vad.
Nej, jag är mitt i kursen än, den kommer strax. Ja. Sen så har jag försökt leva en vecka plånbokslöst.
Hur gick det då?
Eller det har gått bra. Eller plånboken har ju varit med.
Många gånger har behövt upp plånboken. Och varför?
En gång för att använda ett passerkort.
Det är ändå... Det är bra.
Ja. Så det är nog... Ja, nej. Jag har klarat mig ganska bra. Det är ingen som man vill... Problemet med att inte ha plånboken är ju den dagen någon frågar om legitimation.
Mm.
I övrigt så är det inga större konstigheter. Jag har passerkorten också.
Mm. Men det jag tycker att företag eller de som är ute på serikort, vilket sammanhanget den är.
Mm.
Om det inte behöver vara en legitimation på sidan på serikortet.
De flesta passerkort har ju ingenting på längre. Jag har ju fått från, nu har inte jag den i fickan, men från
min högskola, så vi har ju inga kort. Vi har ju bara taggar. Som sitter på nyckelknippan, så jag har ju bara nycklarna med mig.
Ja.
Ja, och det kortet jag har, båda passerkorten jag har till olika jobbgrejer, de är blanka. Det står ingenting på dem. Det står en liten svart text. Men inget mer.
Nej.
Så varför ska jag ha kortet? Ge mig en tagg bara.
Borde du inte kunna programmera om? Det måste ju finnas en sån där du kan sno informationen och lägga över på en ny.
Ja, det finns säkert copy and writes maskiner för NFC och RFID-taggar.
Ja.
Det hade ju varit drömproblemet. Jag tror inte man kan ha flera stycken på samma kort bara. Det finns något sånt typ av kreditkort som skulle kunna funka på det. Eller det var ett koncept en gång som jag såg på...
Casey Neistat, tror jag visade den.
Ja, och jag tror att det låg ute på antingen Kickstarter eller Indiegogo låg den på. Men jag vet aldrig om det blev någonting av det.
Jag har ingen aning. Nej. Jag vet, jag har också sett det. Jag kommer ihåg att det här vill jag ha.
Ja, känns nice.
Du får kolla in på det.
Jag får kolla på det. Men det hade varit trevligt.
Mm.
Ska vi ge oss på nyheter?
Vi kan ge oss på nyheter.
Köba!
Första nyheten är Qualcomm.
Ska tampas med Apple.
Ja, precis.
Som vanligt.
Nej, men Qualcomm som är en stor chiptillverkare i världen. Om man ska
de tillverkar inte så mycket chip, de designar chip. Ja. Sen är det TSMC som gör dem.
Ja.
Men chipdesigner.
Ja. De har ett nytt koncept av chip som heter Nuevia chip.
Mm.
Låter lite som new chips.
Yep.
Nuevia antar att det är liksom något latinskt eller spanskt eller något på nuevo.
Ah,
som betyder kanske. Ny. Ja, i alla fall. Jag kan spanska.
Till skillnad från mig.
Men i alla fall, de ska börja slåss mot Apple. Mer med den serien.
Mer M-serien va?
M-serien, ja.
Ja.
Och det Nuevia är ett bolag som det var massa Apple-designers och engineers som startade upp för x antal år sedan. Qualcomm köpte Nuevia för cirka 1,2 miljarder dollar 2021.
Mm.
Och nu då de det in i sin marknad för att då utveckla de här chippen.
Mm.
De planeras komma ut i produktion 2022 på hösten, alltså i år.
Mm.
Och ut på marknaden under 2023. På hösten där också, verkar det som. Liksom det tar ett år, jag fattar inte riktigt det. Okay. Men det tar väl sin tid.
Men det är från ett år från lansering till i faktiskt produkt. Liksom. Ja. Det är lite märkligt.
Ja. Men det som är intressant är då lär ju Apple ha sina M2-chip utrullade.
Ja.
Och antagligen påbörjat då kanske till och med fått ut lite M3-chip.
Japp, kanske.
Ja, men det, man gissar det i alla fall.
Ja.
Den här nyheten är också från Apple Rumors. Så att man får
Mac Rumors. Ja.
Får se hur den är vinklad. Men
ja, såklart.
Det känns ändå som att de ligger fortfarande lite efter. Men sen kanske det går fort när de väl är igång.
Ja.
Men det behövs ju ett ARM-chip som kan konkurrera. Som inte är Apple Silicon. Liksom.
Jag skulle vilja säga att hittills har man misslyckats ganska drastiskt. När det kommer till att göra Windows-datorer på ARM.
Mm.
Det har ju varit katastrof. De byggde ju till och med en helt egen version av Windows som jag tror hette RT.
Mm.
För ARM-datorer.
Mm.
Och det var det inte många människor som köpte, kan jag säga.
Vi får väl se vad det landar i. Men det är bra att någon utmanar och någon som är så stor i branschen.
Alltid bra med konkurrens.
Ja.
Alltid bra med konkurrens.
Sen kommer inte Apple ta hela marknaden, men de tar ju mycket marknad där folk som behöver just den prestandan till de grejerna.
Nej.
De kommer ju hamna hos Apple för att du får väl, verkar det som i alla fall, väldigt mycket kortare ledtider inne i liksom videoredigering och stora liksom
redigeringsprogram. Jo, det funkar ju så länge du har program som kan köras på Mac.
Ja, jo, precis.
Så att har du, och ja, det är klart att om du kör Final Cut så kan du nog, så vinner du ju en jäkla massa. Men sen typ Adobe-suiten har ju varit lite sådär.
Mm.
Den har väl varit bättre, men ja.
Ja, det, vi får se vad framtiden har att erbjuda. Men från en chiptillverkare eller tillverkare, men
designer.
Designer till en
annan chipdesigner.
Ja,
yes.
AMD. Mm. De har släppt eller håller på att släppa nya CPU-enheter.
Mm-hmm.
Egentligen inte jätteintressant, men jag tyckte det var kul bara för att de heter Dragon Range.
Ska de ersätta Ryzen eller Threadripper eller?
Det framgår inte. Jag tror att de kommer heta Ryzen 700-serie.
Okay.
Men det är olika delar av det. Så det finns ett som heter eller som tidigare varit, vet du, Vernier och ett som heter Rembrandt. Mm. Har varit deras liksom kategorier. Vernier har ju varit för liksom alltså desktopdatorer.
Ja.
Och Rembrandt har varit för, vet du, laptops.
Mm.
Nu kommer en nya vara Raphael. Och det är då för desktopdatorer.
Yep.
Men så är det Phoenix som är för liksom vanliga laptops.
Ja.
Men så är det Dragon Range.
Som ska ligga i extrem gaming laptop segmentet då.
Ja, precis. Ja. Så att, och de vann ju bästa liksom, bärbara gamingdator för året.
Mm.
Och det, de vill fortsätta vara där.
Såklart.
Och då kan man ju lägga in ett sånt Dragon Range.
AMD har ju haft problem med strömförbrukning tidigare. Det är ju först på, ja vad är det, senaste 2-3 åren som de har blivit riktigt duktiga på att hantera det. Och på någonstans börjat piska Intel på fingrarna rejält. Mm.
Det kan ju också vara, på tal om du nämnde då, att de delat upp till två. Det är för att den ena ska vara lite bättre strömförbrukning och fungera för alla möjliga. Och den andra bara maxar dem för att de skriver också att så här. Den här är mer för de som kommer ha sin dator ipluggad hela tiden.
Ja.
Och går på högvarv.
Yep.
Så att det är väl lite det att de
där förväntar. Varför har man en laptop då?
Jag gillar ju att ha laptop på gamingdatorer.
Ja.
Jag är ju en sån. Ja, det här är ju för mig.
Det här är för dig.
Ja. Ja, men jag vill ju ha en superdator som gott igår. Men som är laptop. Mm. För att jag vill fortfarande kunna flytta med mig den. För att jag är ju inte en supergamer. Men när jag väl behöver det så vill jag ha prestandan i datorn. Och vill ha så bra dator jag kan för pengar.
Mm. För pengar?
Ja, men jag tänkte säga mycket pengar. Men mycket pengar är det inte, för det finns mycket dyra datorer. Men det är inte heller en billig dator som jag brukar köpa. Jag tror det är en användare som mig.
Mm.
Som ibland får för sig att nej, men nu ska jag spela WoW. Och behöver ha, vill ha så bra standard som man kan. Eller nu vill jag spela med mina polare lite. Eller nu ska jag börja vidareredigera. Eller vad det nu är.
Yep.
Och ofta så får man rätt mycket data för pengarna. Mm. När man köper en gamingdator. Snarare än de här ProBook-varianterna. Ja. För de brukar inte vara
optimerade. Att de ska också se väldigt flashy ut.
Ja, men den här ser inte flashy ut som jag har nu.
Nej.
Men detta är mer en ProBook än en gamingdator.
Ja, jag skulle säga det.
Så det är väl det. Min förra var ju med en gamingdator.
Mm.
Och vad så tänkte jag komma till? Jag gillar det i alla fall.
Det kanske blir en Dragon Range för Ruben.
Ja, de kommer inte släppas på något år här. Så att, de verkar ju komma ut
slutet på
2023. Eller början på 2023.
Men du har ju några, du har ju lite tid kvar i den datorn du har. Så det
har jag verkligen. Jag köpte den här 2019. Så den är tre. Nej, men det kan väl nog bli en ny dator nästa år.
Dragon Range.
Men jag får se. Jag har ju min jobbdator. Så att den använder ju rätt mycket. Liksom, nu använder jag inte den hemma.
Nej, du ska inte använda den.
Nej.
Aldrig rekommenderar att använda jobbdator.
Nej, jag menar inte att jag använder den hemma. Men jag med att innan så hade jag en dator för att jag kanske behövde den mer hemma. Ja. Till att plugga och allt vad jag gjorde. Nu när jag är hemma så använder jag inte min dator så mycket.
Nej.
Det är nu jag använder till podden liksom.
Ja.
Så det kanske inte finns ett värde att köpa en ny dator.
Nej, förstår det.
Får jag se.
Förstår det.
Från AMD då till de vill konkurrera ut. Apple.
Back to Apple.
Back to Apple. Apple har ju varit lite i nyhetsflödena för oss som gillar teknik kanske. Ja. Senaste veckan.
Ska man säga.
De har ju valt att ta bort rätt mycket appar i App Store.
Ja. Det är inte så vanligt att Apple gör det. Det har varit mer Google som har gjort sådana här grejer.
Mm. Det har varit Google som tar bort mer appar.
Mm.
Och nu har Apple gjort det och folk är rasande.
Mm.
Och folk är förstående. Det är lite blandat.
Okay.
Nej, men jag förstår ju varför de gör det.
Varför har man tagit bort?
Syftet var att få bort osorterade appar.
Mm.
Och det de hade kollat mycket var att appar som inte laddats ner mycket de senaste 12 månaderna.
Mm.
Och som inte haft en uppdatering under den här tiden liksom, eller senast.
Mm.
Där fick alla utvecklarna ett meddelande. Hej, du har 30 dagar på dig att uppdatera appen, annars tar vi bort den.
Ja. Vad krävdes i uppdatering? Räcker det med att man så här lägger till en kodrad typ?
Alltså jag antar det. Hur ska Apple kunna ha koll på det så här egentligen? Men det som de som blir mest arga verkar som, det är så här indieutvecklare som har gjort spel. Och sen så tas det bort för det kanske. Det var någon som förklarade här att jag har utvecklat ett spel. Jag tycker att det är färdigt och klart.
Ja.
Och jag vill inte utveckla det mer liksom. Eller det kanske behövs göras någon gång. Men det är ett färdigt spel.
Ja.
Det är ungefär som att folk köper spel liksom från 90-talet fortfarande till sina Nintendo 64.
Ja.
Det finns inte kommit uppdateringar till dem. Nej, men folk kommer fortfarande vilja spela dem.
Yep.
Men det är lite samma sak här med ett spel i App Store. Visst, det är mobilspel, men principen är detsamma. Att spelet är fortfarande spelet.
Yep.
Och det behöver kanske inte komma en uppdatering.
Nej.
Och är det små indieutvecklare då, så kommer inte de heller ha kanske tid att göra det på 30 Nej. Dagar.
Precis.
Utvecklingen tar ju tid.
Ja, ja, jag köper det. Jag köper det.
Men ja, jag är kluven. Jag tycker att det är bra att man tar bort saker på ett sätt som inte uppdateras och som kanske inte används eller tar upp data och plats eller vad det nu kan vara. Eller att så här, du kommer inte bort den från enheterna heller som laddat ner dem.
Nej.
För det kan du inte göra. Det är ungefär som att nu ett tag där när Flappy Bird var en grej så kunde du sälja telefonen som hade Flappy Bird på sig.
Yep.
För att appen försvinner inte för att ta bort den från App Store.
Nej.
Men
om den inte har skadlig programvara, för då tror jag de kan göra lite sånt.
Kanske.
För då hävdar de ju att de skyddar sina användare, så att det, det är en annan grej.
Men det jag tänkte på där var ju att en del i det också, att många av apparna är ju inte uppdaterade heller för de nya telefonerna.
Nej.
Och du vet ju till exempel att CSN är en sån app som länge har ett utseende som matchar typ en iPhone 6.
Det känns också som att CSN inte uppdaterar sina appar och att de kör typ en webbapp. Det är egentligen bara en fördold webbläsare som öppnar CSNs hemsida.
Nej, det är ju det den inte är.
Asså?
Men den är ju väldigt mycket, lite skärm som försvinner här. Så att den är uppdaterad för, jag tror antagligen iPhone 6 eller någonting. Mm. Och vilket jag tror är minimumkravet fortfarande för apputvecklingen ska vara fungerande för iPhone 6 och framåt.
Mm.
Det kommer antagligen uppdateras mer och mer.
Ja.
Det är lite som jag pratade om innan. Att,
det är väl de här iPhone SE kör på samma kriterier fortfarande som iPhone 6.
Kan vara så.
Så att de, även om de har bättre processorer, så är ju storleken på skärm och funktionen de samma.
Ja, så att det finns väl ett syfte. Och man vill kanske få ut mer utveckling, men det som många sa åt dem också är så här, utveckling, inte steg framåt. Alltså, var nöjd med det man har, vissa saker kanske är klara.
Ja.
Och det är snarare success än misslyckande att man är klar med någonting och inte bara utvecklas under det.
Ja.
Men vi får se vad det landar i.
Sluta med att man bara lägger till siffror i koden på något sätt.
Ja, precis. Från App Store till Apple till Elon Musk. Tar vi oss in till Apple igen. Nej, men Elon Musk var ute och skrev på Twitter i veckan att kritiserar Apple för deras Apple Tax, eller skatt för användargrejer i App Store.
Ja.
Som vi lärde oss, eller jag lärde mig förra veckan.
Ja, förra veckan. Visste du inte det innan?
Nej, jag hade ingen aning. Det var när vi kollade på YouTube Premium, det är ju App Tax eller Apple Tax här.
De tar 15% på i princip allt som säljs genom Apple App Stores betalsystem.
Ännu mer verkar det som. När jag kollade upp detta nu då, så verkar det som att de tar 30%
utav... Sa du inte 30?
15 sa du.
Ja, jag menar 30.
Nej, men de tar 30% på allt som där man tjänar mer än 1 miljon per år. Ja. Och sen tar de 15% om du tjänar mindre än 1 miljon per år.
Ja.
Men alla stora bolag tjänar ju mer än 1 miljon per år. Så att räknar det som 30.
Mm.
Och innan man kritiserar detta och tycker att det är liksom katastrof och skit och att det är 10 gånger högre än vad det borde vara. Eller 100 gånger högre än vad det borde vara. Och jag håller med honom.
Epic Games har ju varit i ganska långdragen juridisk tvist med Apple på just på grund av det här. Och de tillåter inte heller att utvecklare lägger in andra betalningsmöjligheter. Det var därför Epic åkte på det.
Mm-hmm.
För de la in så att de kunde ta betalt med kreditkort direkt i appen istället. Men till exempel Netflix får inte hänvisa till hemsidan. Så att laddar du ner Netflix på en iPhone.
Mm. Och skaffa ett konto via App Store. Då.
Jag vet inte om du kan det. Men det står ingenstans att hur du gör för att skapa konto. Du måste bara lista ut det om du inte vet.
Mm.
Köper du Spotify Premium så lägger de ju på 30%.
Får du då alla sådana medlemskap man har då?
Ja.
Olika appar. Man borde ju kunna skaffa dem via hemsidan.
Kan
borde
också. Kunna bli det är inte billigare. Säkert, men det finns risk att man kan det.
Jag bara tänker på, för jag har F1 TV via Apple, men jag tror inte den är dyrare nämligen.
Kolla det. Det kan vara så att F1 har räknat med det i sitt pris från början, så att de vinner mer om du betalar via deras hemsida, men...
Ja, för jag tror att när jag kollar det, för att varför vet jag inte... Jag kommer inte ihåg varför jag har det från Apple heller.
Här ska vi inte, här ska man inte glorifiera någon. Ja, nej. Det är väl nog kanske Windows Store som inte tar ut speciellt mycket. De tar ju en mellanskillnad alla. Men Google ligger också på typ 30%. Så om du inte säljer fysiska varor, för då är det någon egen taxering. Och man kan sluta avtal med Google för att få lägre taxering på något sätt om man är tillräckligt stor. Frågar man inte riktigt, men det är så. Det är tufft att vara utvecklare.
Ja, alltså du får ju du betalar ju för att du ska finnas på en handelsplats.
Jo.
Så det är ju inte jättekonstigt egentligen.
Ja, fast det skulle kunna...
30% är lite väl, kan jag tycka. Men jag tycker inte det är konstigt att man ska betala för att handelsplatsen ska finnas.
Nej, men Apple har ju fått mycket skit här för att du kan inte välja någonting annat. Du är låst till App Store och då måste allt gå därigenom. Google har ju fått kritik för att de ju varnar så mycket om du vill göra någonting annat. Du kan göra någonting annat och därför har de inte blivit riktigt lika hårt åtgångna. Men i Apples fall så har du ingenting annat än Apple Store eller App Store om du inte jailbreakar din iPhone.
Fast jo. Nej. Om du har egenutvecklade indie-appar så kan du installera...
Ja, om du har ett utvecklarkonto på Apple så du kan direkt ladda på appar till din iPhone. Kan du absolut göra det?
Nej, men du kan göra sådana här webbsidelänks-appar. Att du laddar ner till hemskärmen och så gör de det till en app.
Ja, men det är inte en app.
Nej, men det blir ju som en app.
Nej, det blir en... Ja, nej, det är inte en app.
Nej, men det fungerar ju som en app.
Ja, det är en...
Det är ju en telefon via en hemsida. Ja.
Ja.
Men det känns ju som en app.
Ja, jag håller inte med dig, men okej.
Okay. Jo då. Ja, vi lämnar det där. Så går vi vidare på något sjukt.
Edge. Webbläsaren Edge.
Vad är det? Används det? Finns det?
Ja, det är ju efterträdaren till Internet Explorer.
Ja, just det. Men det är nog den här lilla symbolen jag har av datorn. Ja, just det. Ja,
precis.
Nästan jag tog bort den kanske.
Har nu då blivit näst störst på datorer, desktops.
Det är nu galet.
De har nu passerat 10,07%. Vilket innebär att de har gått om Safari med 0,46%.
Det är sjukt ändå.
Mm. Men etta ligger ju då Google Chrome på sina 66,64%. Så det är ju ganska långt till första platsen. Skulle jag vilja säga. Sen så annan fun fact är att Edge är byggt på Chromium som är den underliggande källkoden för Chrome. Så det är ju egentligen två Chromium webbläsare båda två.
Ja, alltså det är ju basically samma sak. Alltså till och med du kan integrera ditt Google-konto på Edge nu för tiden.
Kan man säkert. Skulle
jag
förvåna mig.
Jag tror det, men jag ska inte vara säker på det. Men det är intressant. Kollar man på världsmarknaden så har ju Safari typ 19%. Och sen kommer Chrome på 60-någonting.
Ja, på alla webbläsare.
Ja, men det är för att det är så mycket telefoner och plattor som är Apple.
Ja.
Som tar ut dem. Där installerar man ju oftast inte en ny, skulle jag säga. Jag använder Safari på mobilen.
Ja.
Men jag skulle ju aldrig göra det på datorn.
19%?
Ja, något sånt var det. 2021, något sånt.
Ja, okay.
Men jag tycker att jag är cool, jag använder Oprah. Jag är på mina 2% av världen här.
Coolt. Ja. Microsoft har också bestämt sig för att man ska uppdatera Edge lite. Så Edge kommer få en inbyggd VPN.
Wow.
Kallad Edge Secure Network.
Wow.
Den kommer vara provided av Cloudflare.
Oho, vilka kan det vara?
jag berättade ju om att jag använde Warp 1.1.1.1 som sån här, inte VPN för att flytta mig till olika ställen, men VPN för att skydda mig på wifi. Det är ju också Cloudflare, så att det kommer i princip vara Warp inbyggt i Edge.
Ja.
Och med ändå 1 GB limit.
Så löjligt. Alltså 1 GB.
Det är ingenting.
Det går fort.
Ja.
Det går riktigt fort.
Ja.
Så jag fattar inte, den, det är ju bara löjligt att 1 gigabyte. Hade man sagt 100 terabyte, så okej, fine, jag fattar att man måste ha en limit någon gång. Men 100, alla, det är ändå så här, det är ändå mycket.
Cloudflare
till och med 20
det.
Hade varit
okej. Warp har ingen limit.
Nej,
så att jag kollar förstår inte varför.
Också. Jag, Oprah har ju en inbyggd VPN.
Ja.
Ingen limit.
Ingen alls?
Nej.
Nej. Sen är det väl så här, Warp har ju inga funktioner för att byta position och sånt, utan det är bara till nästa server på andra sidan routern i princip. Ja. Men kan du flytta position i Oprah?
Jag kan byta lite. Jag kan välja så mycket som, ska vi se här, optimal plats, Europa, Asien, Nord- och Sydamerika.
Okay.
Kan jag välja.
Okay.
Så det är ingen jätteförflyttning. Nej. Kan jag inte göra. Men Nej. Det är i alla fall någonting.
Ja. Nej, alltså, VPN åt folket, absolut. Men 1 gig.
Mm.
Frågan är om de då ska sälja på något större pack sen.
Det blir ju som typ Apples, vet du, iCloud.
iCloud, ja.
Den kostar ju 9 spänn i månaden för att få 50 gigabyte eller vad det är. Gratisversionen på 5 gigabyte är gratis eller vad det är. Jag vet inte. Blir kanske något sånt. Men
det blir väl något. Och sen så kan jag tänka mig att...
Men jag tänker också, vad fan, alltså Edge, det är Windows. De har hur mycket pengar som helst. Vi som betalar teknologi licensavgift för Chrome OS. Men det är så här, det är Chromium. Men det är så här, det är... Det känns löjligt att de ska behöva ha... Så de borde ha pengar och plats nog att kunna erbjuda mer än 1 gigabyte.
Japp. Japp, japp.
Men Andreas.
Ja.
Från VPN tänker jag att vi... tar oss in på veckans huvudämne.
Mm, vad är det då?
Det är malware.
Malware!
Och vad är malware?
Ja, det är ju en ganska... I Sverige, eller på de flesta ställen, så säger vi att bara att min dator har fått virus.
Mm.
Och det skulle jag säga är...
Det är en kort sammanfattning av väldigt mycket annat. Den är lite fel.
Ja, den är lite fel, för virus i sig är en typ av malware. Malware är paraply... begreppet som innefattar skadlig programvara. Så virus är ett malware.
Ja, precis.
Och det är ju någonting som jag tycker det här, sånt här är, jag tycker sånt här är väldigt intressant. För största anledningen till att det överhuvudtaget utvecklas malware, det är ju den ekonomiska vinningen såklart. Det är en enorm marknad, och om vi så här börjar lite vad vi pratar om för siffror. Så 2015 så var den globala kostnaden skapad av skadlig programvara $500 miljarder. 2021, alltså förra året, så var den globala kostnaden skapad av skadlig programvara närmare $6 billion. Och 2025 så förväntas kostnaden ligga uppe på $10.5 billion.
Det är galna.
Det är helt sinnessjuka summor. Mm.
Bara flika in lite snabbt här med lite kontorssnack som man hade om detta. Och vi snackade lite om att det sjuka med detta också, det är att många av de här liksom, nätverken, de tar ju in sina pengar, de tjänar på detta, i till exempel bitcoin och annat. Ja. Och andra kryptovalutor och icke-spårbara pengar.
De vill ju inte bli spårade liksom.
Nej. Och vad har hänt med bitcoin det senaste? Det har ju ökat något ofantligt värde. Ja. Så vissa av de här liksom jättegrejerna, de är ju antagligen superduper, mega, super, jätterika.
Mm.
I galna summor. Och en annan del av det här kontorsnacket gick ut på att någon förklarade att de skapar upp fejkbolag.
Ja.
Och de fejkbolagen ser väldigt verkliga ut.
Ja.
De anställer riktigt bra utvecklare.
Ja.
För att sen utveckla de här virusen eller malwaren.
Mm.
De presenterar hur mycket pengar som är till utvecklarna.
Mm.
De tror att de gör något för bra. Och sen är det bara stort jättemalware.
Man bygger upp det på, man bygger upp det så att det blir attraktivt att bli anställda.
Ja.
Och sen, det finns folk som har råkat ut för en hel del av de här olika malwaresen. Som har ringt en kundtjänst. För att det är inte, alltså, om de använder ett malware för att de ska tjäna pengar, så är det inte alltid säkert att personen på andra sidan vet hur de anskaffar bitcoin och sen använder dem. De som har ringt har liksom blivit så lurade för att det har varit så fruktansvärt proffsigt när de har ringt till kundtjänsten på en sån här då malwarebolag.
Mm.
Så att de har liksom gått på hela kedjan, hela vägen igenom och liksom blivit guidade genom hur man köper bitcoin, hur man betalar med bitcoin, hur de ska göra. Och att man kommer så långt.
Det är helt galet.
Ja, det är helt galet.
Det är helt galet.
Jag tänker att vi ska gå igenom lite malware-varianter.
Ja, tack.
Ja, tack. Och ska vi börja med det här, det klassiska viruset.
Ja, tack.
Virus, det som är det klassiska datorviruset, kallas virus för att det är också väldigt likt virus vi får i kroppen.
Mm-hmm.
Det är en skadlig programvara som liksom fäster sig och infekterar dina befintliga filer och sprider sig genom och infekterar nya filer när du öppnar den gamla filen. Stora grejen med virus är att om den har valt att sätta sig i en programvara du har i din dator så kommer inte det viruset kommer inte köra som du inte startar den specifika programvaran, men den kan själv replikera genom systemet. Så att till exempel om du råkar föra över en av de här filerna till ett USB-minne och sätta i din kompis dator så har din kompis sen samma virus. Ja. För att den förs över. Virus är däremot ganska lätt eftersom den manipulerar koden i filerna så är det ganska lätt för virus på antivirussystem att hitta dem.
Mm.
Så att de är inte så vanliga längre. Att du skulle råka ut för det här traditionella dataviruset ganska låg risk, för att av totala cyberattacker i världen som motsvarar det traditionella dataviruset ungefär 1% i dagen.
Ja. Och grejen är att virus, det finns inte jättemycket ekonomisk vinning heller att skapa virus. Det är ju mer bara för att det är kul att förstöra folk. Typ.
Men lite så, och det är svårt eftersom antivirussystemen är så duktiga på att ta dem.
Mm.
Så är det finns liksom ingen större ekonomisk vinning i det.
Nej.
Hur ska du driva vidare liksom?
Det var ju mer populärt förr skulle jag säga med virus, för att det var det man gjorde.
Ja. Oh ja. Den största ekonomiska vinningen nu för tiden, det är ju det som kallas ransomware däremot.
Ransomware är läskigt.
Det är riktigt läskigt är det.
Mm.
Ransomware tar ju över din dator och sen krypterar, eller tar inte över, men den krypterar alla dina filer och sen kastar upp ett meddelande om att vi kommer inte avkryptera de här filerna om du inte betalar en lösensumma.
Mm.
I vanligaste lösensumman ligger på mellan $300 till $900. Så det är ju inte, vi pratar ju inte enorma summor, men det kan ju vara per enhet.
Ja.
Och det är inte säkert att du får krypteringsnyckeln bara för att du har betalat det, för det har ju visat sig flera gånger att de har bara dratt med pengarna liksom.
Ja.
Men i år förväntas organisationer och individer få betala omkring $11.5 miljarder antingen för att åtgärda skador som är på grund av ransomware eller helt enkelt kostnad för att betala lösensumma.
Mm.
Du förstår ju, det är ganska mycket pengar och det finns ju ganska många attacker där de har lyckats ta stora bolag.
Verkligen. Jag tänker att vi ska gå igenom lite snabba sådana exempel.
Vi har ju några kända attacker.
Ja, jag kan börja med den senaste som påverkar oss i Sverige mycket. Coop-attacken.
Mm.
Förra sommaren.
Coop-attacken.
Jag vet, den har väl inget officiellt namn. Nej. Men det var ju att de gick emot ett affärssystemsägare som heter Kaseya, som är ett amerikanskt bolag som levererar Visma-tjänster till Coops affärssystem.
Mm.
Och det de gjorde egentligen, de låste filer och begärde en lösensumma för att låsa upp dem.
Mm.
Och det är som ransomware attack. Och där tänker man, okej, men de låste filer för det här företaget.
Yep.
Det läskiga där är att de levererade till fler företag.
Yep.
Så det var ju inte bara Coop som blev drabbade, det var ju massa företag.
Yep.
Och det är ju det de fick göra, många av de här bolagen. De går ju mot bolag som levererar till andra bolag.
Mm.
Det är de som är de stora liksom tjänsteattackerna, eller där man attackerar, för att man kommer in där så kanske det kommer in nästa system och nästa system och nästa system, och så har det helt plötsligt tagit flera olika system. Ja, det är läbbigt alltså, men den pågick ett tag, den Coop-attacken.
Oh ja. men jag tror inte det var väl, det största problemet var ju att Coop-butiken inte funkade, och det var ju
jobbigt för dem.
Jättejobbigt för Coop, men i Sverige har vi ju, det finns ju andra alternativ liksom.
Ja.
En jättestor attack som de flesta känner till är den som kallas WannaCry.
Mm-hmm.
Det var en attack som slog till mot över 300 organisationer spridda över 150 länder. Alltså det blev så pass stort att det var så pass många som började gräva i det här, så de hittade till slut killswitchen. Så jag tror att det var väl en hel del folk som betalade ut, men till slut så blev ju den oanvändbar för man hittade liksom sättet att inaktivera det. Men det har gjorts en del uppskattningar och man uppskattar att den totala kostnaden blev $4 miljarder. Men bara i Storbritannien så deras NHS, jag tror det är National Health Services eller någonting, det är deras sjukvårdsbolag.
Mm.
Fick ju en jättenedstängning, och det är ju ett problem i ett sjukhus när du inte kommer åt patientfiler längre. Men de tog en skada på £92 miljoner. den här attacken spårades till slut till Lazarus-gruppen. Okay. Som är en grupp som har starka kopplingar till Nordkorea.
Jaha, trevligt. Ja, det brukar ju vara ofta, inte alltid, men genomgående tema i många sådana här. Att man hittar kopplingar till kanske inte helt trevliga stater
Nej,
i världen.
Nej, men lite så. Ett annat exempel på det som är ganska känt, det är den som heter NotPetya.
Mm-hmm.
Det var en ransomware-attack som vi kanske inte ska anklaga en nation. Men om vi säger att det var Ukraina som var utsatt, eller var målet, så kan man nog misstänka vart ifrån attacken eventuellt kom.
Möjligtvis.
Men det var en ransomware som faktiskt inte hade något större ekonomisk vinning, utan det var enbart för att förstöra för bolag och individer som arbetade kring och i Ukraina.
Mm.
Det var ett ransomware som attackerade ett hål i The Ukrainian Tax Preparation Software.
Mm.
Aha! Och problemet med det är ju att det inte bara är små organisationer inom Ukraina, utan alla som har, eller stora företag som har med Ukraina att göra, som behöver betala ut skatt till ukrainska anställda, kan råka ut för det här. Till exempel Maersk.
Mm.
Ganska stort känt skepparbolag från Danmark.
Mm.
I princip all deras datatrafik slogs ut på under 7 minuter.
Oh, jäklar.
Tänk dig då när du har x antal skepp med x antal containrar på ute på haven som inte kan gå in i hamn för att du inte vet vilka de är och vart de kommer ifrån.
Det är helt galet. Det är helt galet. På tal bara en liten inflik där.
Ja.
Det har väl egentligen inte mycket ransomware egentligen att göra. Men vi pratade lite om Ukraina.
Mm.
Också så här gött snack på kontoret. Tydligen så ska ju Ryssland ha förberett ganska mycket innan de börjar attackera på marken.
Mm.
Genom att attackera olika system i kringliggande länder och i Ukraina.
Mm.
För att liksom, inte folk skulle kunna ta sig över gränser och liknande. Mm. Och massa annat. Så det man hörde mycket i början där, att det var så mycket kö vid gränsen.
Ja.
Det berodde ju på att systemen låg ju nere.
Ja, det är inte så konstigt.
Så att därför var det pappershantering som gällde. Så det var egentligen inte problem att ta sig därifrån. Det var att det blev kö för att man kunde inte pappershantering på varje enskild individ.
Ja.
Och bara snabb inflytning när vänder på ämnet.
Ja, såklart.
Och så gött snack på kontoret. Attackerna mot enskilda bolag.
Ja.
Har ju ökat lavinartat.
Ja, på grund av kriget eller?
Ja,
ja.
Just från Ryssland då.
Mm.
Så våra bolag, vad min chef sa, 100 gånger mer attacker eller någonting. Än vad, alltså man har alltid attacker mot företag.
Såklart.
Att det är ökat liksom 100 gånger falskt.
Det är ju en sån, han sec-engineer som vi rekommenderade. Han satt, om det var en router eller om det var en server där han öppnade portar och bara så här, hur lång tid tar det innan det kommer en attack? Och det tog 17 minuter innan första personen, eller attacken, kom liksom.
Ja.
Och inom ett dygn sen så hade han närmare 600 attacker, varav 50% var från The Russian Federation.
Ja, det är sjukt.
Alltså, helt galet. Att du bara lämnar en port öppen, det går så fort.
Mm.
Men ransomwares sprids huvudsakligen genom phishing, emails,
mm.
eller länkar som utnyttjar hål i gamla versioner av webbläsare.
Mm.
Uppdatera system
och öppna inte mail du inte litar på.
Jag åkte faktiskt fast i ett phishing-mail. Nu när jag ska börja jobba igen, nu i sommar.
Uh-huh.
Så startade jag upp min mail, så dömpte in en sån här. Och jag har inte varit inloggad på mitt system på nästan snart ett år.
Uh-huh.
Och så slår det ett mail typ att ditt lösenord håller på att gå ut, bla 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 bla.
Mm.
Det var från en godkänd bolagsadress. Men jag sa, det här såg ju hyfsat legit ut. Tryckte på den så bara, haha, du fastnade i en phishing-test. Du måste se den här videon och gå den här utbildningen nu, för nu har du fastnat
i
email-phishing-test. Jag bara, satt jag på spårvagnen, hade startat min iPhone från jobbet för första gången på ett år. Jag bara, what? Vad hände nu?
Och du dit på en sån, det var inte bra jobbat du.
Och där, när jag gick in och tittade sen, så var det då bolag-it med 2i typ. Och det hade inte jag Det såg legit ut.
Oh. Aj, 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 Andreas.
Och det är då jag bara, jag är glad att det där var en test. Oh. Så här, dra. Kommer tillbaka från sommar, eller för sommarjobb och bara, virus rätt i systemet.
Ooh.
Ja, det var lite tråkigt.
Åkte du dit med?
Ja, men det var en phishing-test. Ja. Jag gjorde det. Det gick väldigt fort. Jag bara, oj, mitt nej, jag får inte bli utslängd från systemet.
Ja. Ja, men det är så man åker dit.
Det är så man åker dit.
Det är ju läskigt, det är därför det funkar.
Det är ju därför det funkar. Andra kända varianter är ju spyware. Och det säger sig ganska mycket själv vad det är för någonting. Samlar in användardata utan att man vet om det.
Mm.
Och då är man ju speciellt ute efter bankinformation.
Ja.
Eller om man det är någon specifik människa man vill övervaka.
Ja.
Ja. Bankinformation, kreditkort, allt som du kan tjäna pengar på. Sen kommer det här som jag tror nästan alla har råkat ut för någon gång.
Ja.
Adware.
Ja.
Du vet, den här mimen av att oj, det ploppar upp massa reklam på min dator.
Mm.
Det här, det är adware.
Ja.
Det kastas upp så mycket dålig reklam och den reklamen kan sen också vara malicious. Så att
ja.
Man ska akta sig för att trycka på dem.
Ja.
Problemet med adware är att det kan vara en kanariefågel för att det är massa andra virus i din dator. För att ofta så slänger, det beror lite på vad malware-utvecklaren är ute efter.
Mm.
Men om det är maximera intäkter så kan det vara lätt att bara kasta med adware när man ändå lyckas infektera med någon annan typ av malware.
Ja.
Så att har du adware, det är dags att göra lite virusskannar.
Ja.
Ja.
Men det är också så ineffektivt på något sätt. Alltså vi pratar, använder svenska termer virus.
Mm.
Ett så bra virus som möjligt. Det smittar många, men de märker inte att de är smittade. Mm. Och sen börjar det skada dem. Yep. Men bara tillräckligt mycket så att du kan överleva viruset.
Ja, ett riktigt virus.
Ja. Ja. Men med adware är så dumt för det
visar direkt.
Du får ju symptom direkt.
Yep.
Så att du fattar ju att du har problem.
Yep. Jag har haft adware.
Ja, jag med.
Tror jag har hjälpt x antal människor att bli av med adware.
Ja, men.
Jag har till och med faktiskt avverifierat en Mac.
Oh, bra jobbat.
Åt min sambos syster.
Mm.
Det var lite spännande att försöka in i den världen och plocka bort saker och ting. Men det gick.
Ja.
Därefter så kommer också känd Trojaner. Också ganska självförklarande namn.
Nej, alltså nej. Om man tänker
du gömmer
på det,
ju dig i, alltså en trojan gömmer sig i vad som kan anses vara en legit programvara.
Ja.
Och sen så kommer den utföra attacker därifrån.
Ja.
Av olika slag. Det kan komma, hela grejen med trojan är att den är ju gömd i annat liksom.
På tal om trojaner.
Mm.
Vi hade 14 trojaner på en dator för.
Va?
Ja.
Mycket torrenting eller?
Ja.
Men det, alltså, problemet med trojaner är att den släpper ju in en hel del andra grejer.
Ja.
Så att du kan få adware, du kan få spyware, du kan råka få med dig lite rootkits om man har otur. Vi kommer till det sen.
Men det var galet alltså. Jag gick in på min aktivitetshanterare.
Mm.
Hade liksom 14 program som var uppe och liksom körde 200 megabit på hårddisken.
Nej.
Jag bara, nej. Herregud.
Men jag har någon gång när jag skulle nej, det kommer jag inte att berätta. Sen jag skulle kracka ett program en gång. Och då laddade jag ner ett crack.
Ja.
Fan, det är länge sedan. Det måste vara
alltså, jag hade så mycket virus på min dator förr, va?
Alltså,
för jag hade ner så mycket det. Jag laddade ner så mycket torrenting och jag hade ner så mycket crackade program och hur min dator.
Men jag skulle
jag körde ju Windows och Linux ett tag och så laddade ner massa skit och fan vad mycket skit det var med datorer förr alltså.
Ja, nej, men
learn by doing.
Learn by doing.
Mm.
Men trojanerna är läskiga.
Mm.
Sen har vi Worms, de tycker jag är lite roliga.
Mm-hmm.
För det är små programvaror som sprider sig genom nätverket. Nästan oupptäckt. Och sen så kan så fort den kommer in på nätverket så kan du få det på i princip alla enheter som den payloaden då tenderar att vilja träffa.
Huh.
Stuxnet är en ganska känd worm. Okay. Som man tror den utvecklades av Israel och USA.
Mm-hmm.
För att sakta ner Irans utveckling av deras kärnvapensprogram.
Uh-huh.
Så att den attackerade en liten kontroller i urananrikningscentrifugerna i Irans kärnkraftsanläggningar.
Utveckling,
ja. Och det den gjorde var att den ökade och sänkte hastigheten i större utsträckning än vad de egentligen skulle göra, men ändå skulle mata ut rätt data till kontrollpanelen.
Huh.
Och på så sätt slita ut centrifugerna i förtid. Enda anledningen till att man hittade den här Stuxnet-wormen var för att de här systemen var air-gapped, vilket innebär att det finns inget nätverk ut och in, utan datorerna där inne är fristående från det resterande internet vi har utanför. Så att för att komma in så måste någon ta med den in på en disk eller på ett USB-minne. Problemet med det var att de lyckades ju få den in, men den lyckades sen rymma ut på allmänna internet. Och där hittade folk den och började undersöka koden och insåg att den var ute efter en specifik kontroller för urananriknings...
Åh, herregud.
Centrifuger som bara används i Iran.
Jäklar. Det är sjukt.
Alltså, tänk ändå en sån grej att den bara... Det var inte bara det att det var någon de lyckades övertala till att plocka in den. Det var någon som försökte få någonting ut från systemet.
Sjukt. Mm.
Kan vara värt och finns en hel del dokumentärer om Stuxnet. Eller så här, poddar och grejer. Väldigt intressant att lyssna på.
Men nu börjar jag spåna iväg här på maskar. Worms. Mm. Ponera att man gör ett sånt mot någonting lite mer vanliga hos människor och folk och fan. Och lyckas få in det i ett 5G-nät. Hade det funkat?
Ingen aning. Stuxnet var ju inte speciellt farlig för den, som sagt, den var programmerad att attackera den specifika kontrollen som bara användes på väldigt specifika ställen. Så den hade ingen, alltså, större åverkan utanför. Det var ju bara att den spred sig genom typ hela internet.
Mm.
Men ja, det är klart att en välutvecklad mask som använder rätt typ av säkerhetshål kommer ju kunna sprida sig hur som helst så länge det finns öppna säkerhetshål. Det är ju också därför du behöver patcha säkerhetshål och uppdatera dina system. För att det hittas ju sådana här hål hela tiden, och så länge hålet är öppet så kan saker och ting slippa in liksom.
Maskar verkar farligt.
Maskar är livsfarligt. Problemet är att maskar kan teoretiskt sett också ligga vilande hur länge som helst. Så du kan vara smittad.
Ja.
Eller ditt system kan vara smittat utan att du vet om det. För att den payloaden till exempel kanske inte funkar i ditt system.
Tänk om någon utvecklar en mask.
Mm.
För en framtida app eller någonting. Eller en funktion. De skickar ut den här masken 3 år innan. Till alla.
Mm.
Sprids överallt. Får på att använda den här applikationen eller det här vad den är.
Mm.
Och så vum.
Ja.
Levit.
Man kan göra så mycket. Fördelen är att det finns en hel del människor som jobbar med det här.
Ja.
Mm. Sen kommer det här är nästan lite läskigare. Rootkits.
Mm.
Och det är ju, en rootkit kan levereras med en mask om den är välprogrammerad. Men en rootkit är en programvara som ger hacken eller den attackerande kontroll över offrets enhet. Och då kan ge total kontroll. För den ligger ofta i, antingen i bootloadern eller, den kan också kallas bootkits, men ligger liksom i den lägre delen av operativsystemet och kanske inte alltid blir hittad, utan den ligger där och inte blir upptäckt av ens virussystem. Men du får full tillgång till källkoder och liknande.
Också läbbigt.
Det finns så mycket läbbiga grejer, va?
Mm.
Den är... Ja. Och sen så ofta så disguisar den sig med att gömma sig i legitima filer på ett eller annat sätt. Och sen klassiker, keyloggers.
Ja, det är en klassiker.
Ja, det är en klassiker. Och ja, hur ska vi förklara det? Det är väl motsvarande att någon kollar över axeln när du ska försöka hämta ut pengar i bankomaten.
Ja.
Logga, ta printscreens, spela in lite filmer som sen skickas tillbaka till den attackerande. Och... Största risken skulle jag säga, det är att använda offentliga datorer.
Mm.
Att man loggar in på
internetcafé eller en biblioteksdator eller vad det nu kan vara.
Precis. För att oftast så, inte alltid men oftast så tar antivirussystemen det. Men du vet inte vad som är installerat på de datorerna liksom.
Nej.
Och du har inte kontroll över hela systemet. Kommer ofta in genom okända filer och appar.
Mm.
Och sen här, ladda inte ner saker du inte känner till.
Nej.
Och sen är det bots, bottar. Det kan användas till positiva saker. Mm. Google använder bottar för att göra det de kallar ju sin för crawlern. Som så här crawlar igenom hela nätet och letar efter hemsidor som de kan indexera i sina servrar för att de ska bli lätta att söka. Men största användningen av bottar i malware-synpunkt är botnets.
Mm.
Kan levereras med virus eller worms.
Mm.
Den typen av programvara. Då handlar det om att samla upp på sig så många enheter som möjligt för att kunna utföra denial of service-attacker. När helt plötsligt väldigt många enheter attackerar en specifik server genom att bara mata systemet med data för att hindra normal användning och överbelasta systemet.
Ja, väldigt vanlig attack.
Väldigt vanlig attack och har blivit ganska vanlig med Internet of Things. För finns det små hål i internetuppkopplade enheter så kan man använda dem för en bot. För att, alltså, det är inte en superavancerad funktion att bara skicka blank data. Det kan ju vara gibberish, det är bara att den mottagande servern blir överbelastad. Mm.
Det är oftast det man använder för att krascha servrar. Och,
precis.
Det är inte problem för oss vanliga människor, men det blir ett problem för det företag som du kan använda grejer till.
Mm.
Och krascha servern om de inte har en bra backup eller kanske inte har servern på flera ställen.
Mm.
Det var väl en sån klassiker när, vad var det, något företag flyttade sin server från, om det var sin privata eller om det var från Google till Amazon eller någonting.
Mm.
Och, de hade sin huvudserver i ett rum.
Mm.
Sen flyttade de sin backup till, vet du, om det var Azure eller liksom någonting. Det är bara det att den låg i rummet bredvid. För att ha det samma hall.
Ja.
Så det gjorde, deras backup gjorde ingenting, för hade den hallen gått ut så hade de varit körd ändå.
Spelar ingen roll. Men när när företag säger att hackare tog ner hemsidan eller Anonymous plockade ner hemsidan, då är det oftast på grund av DDoS-attacker gjorda av bottar. Då handlar det om att bara samla så mycket enheter som möjligt som bara kan kasta data på en specifik server som man väljer ut.
Är inte det, bottar man använder också för det här med kryptomining på andra enheter?
Kan göra det.
Ja, för det har väl blivit ganska populärt.
Bottar, du kan programmera en bot till att göra alla möjliga automatiserade grejer. Men den vanligaste användningen är, om du använder den för, eller ur skadlig synsätt, så är det med DDoS oftast.
Ja.
Men du kan använda det till att mina krypto på andra enheter också. Men det är väl de vanligaste egentligen?
Jag tror det.
Och det är så här, vi har sagt det ett par gånger, eller jag sa ju det några gånger i här, att det här kommer ofta via e-mail. 90% av alla virus sprids via e-mail.
Ja.
E-mail är livsfarligt.
Ja. Nej, det är, alltså phishing är ju det vanliga.
Ja.
Och för er som inte vet vad phishing är, inte har gått igenom det hittills. Men phishing, kortfattat. Ett mail som ser ut som att det är ett riktigt mail.
Mm.
Och du klickar in på det. Och oftast behöver du öppna en fil eller en länk eller någonting.
Mm.
Och då kommer malware in i din dator.
Tanken är ju att mailet ska se så legit ut som möjligt. Men det gör ju inte alltid det. Och det är därför som till exempel den kul outrofaktan vi hade för några veckor sedan. Om att 92% eller vad det är?
Nej, 98 till och med.
En väldigt hög procentandel av de mejlen som skickas innehåller virus.
Ja.
För att det är så många spammejl som skickas ut. För att någon någonstans någon gång ska råka nappa på det.
Alltså jag rensar min spamkorg, eller min skitkorg, på min skräppost.
Mm.
En gång i månaden, typ. Nu har jag redan 61 stycken som ligger där.
Mm.
Och då är det bara liksom det som kommer igenom som ändå har med skräppost. Mycket rensar ju bort innan det till och med.
Ja.
Så att det är mycket här liksom congratulations, payout! Eller $99.99 deposited to your account. See details. och här är liksom ett ordernummer på någonting. Congratulations. Ser verkligen ut som att det skulle kunna vara liksom, ha, det här är min order för det här, vet du, bolaget.
Ja.
Amazon står det till och med. Så att det är så här. Man skulle kunna tro att det är det mejlet.
Mm.
Men det gäller ju bara liksom.
Men hur skyddar du dig mot malware? Ja. Och då till exempel också phishing.
Alltså det jag gör egentligen, det är väl att jag öppnar inga mejl någonsin.
Öppnar du inga mejl någonsin?
Nej, men alltså jag inte vet vilka det är.
Nej.
Till och med liksom de som finner min mejlkorg, jag öppnar oftast inte dem.
Nej.
Det är mest bara, det här vet jag att jag förväntar mig, det här vill jag läsa.
Precis.
Annars öppnar jag inga mejl, varken på datorn, privat eller på jobbet, eller vilken mejlkorg den är. Jag har ju sen tagit tillbaka Windows Defender, enbart. Tack vare Andreas. Jag kör ju VPN. Jag fick en väldigt bra analogi av en kollega som förklarar VPN. Det är ungefär en VPN gör som att säga att du är hemma och kollar på TV.
Mm.
Vem som helst ska kolla in genom ditt fönster och se vad du tittar på.
Ja.
Men VPN är ungefär som att dra ner persiennerna.
Ja.
Då kan ingen se in längre. Se vad du tittar på.
Precis.
Du kollar fortfarande på TV men ingen kan se det.
Nej, precis. Eller, jo, det ser ut som att din VPN-leverantör kollar på TV.
Mm. Precis.
Ja. Istället för att det är din IP-adress som visas för allt och alla att den kollar på TV, så är det någon annans IP-adress som visas.
Ja.
Som antagligen har väldigt många IP-adresser eller klienter, så att, eller ligger i ett land där man inte behöver lämna ut så mycket data.
Ja.
Är tanken i alla fall.
Ja.
Men det är det du gör.
Ja, skulle jag säga. Mm. Inte mycket mer.
De absolut starkaste rekommendationerna som då kommer från Checktech Podcast.
Andreas.
Det är väl till att börja med.
Ja, två faktor glömde jag.
Ja, två faktor är bra.
Ja.
Två faktor är bra.
Nej, jag glömmer alltid bort att den finns.
Att ha ett antivirus med högt betyg från AV-test.
Mm.
Det är en fristående testorganisation som testar antivirussystem. Jag skulle dock inte rekommendera att man, som det ser ut just nu, skulle köra Kaspersky.
Nej.
Kaspersky är ett ryskt bolag.
Mm.
Och även om jag har ganska högt förtroende för Kaspersky som bolag, så bor fortfarande vdn där. Och en hel del av organisationen ligger i Ryssland.
Mm.
Så att jag, av utpressningsskäl, så hade jag valt att byta.
Mm.
Men i övrigt, AV-test, det går på de som har högst betyg. Bland annat Windows Defender. Full betyg.
Mm.
Därav att backa upp sina filer.
Ja.
Har de minst 3 ställen. Då gäller det att man ska ha 2 kopior.
Mm.
Och sen en offsite-kopia. Alltså en kopia som inte är hemma hos dig.
Mm.
Sen om du väljer att ha den i molnet. Eller om du väljer att ha den hos en kompis. Det spelar ingen större roll. Det ska bara vara att den inte ska ligga på samma server som brinner upp om din lägenhet eller hus brinner upp.
Nej.
Till exempel. Och sen... håll dina system uppdaterade.
Ja.
Allting. Webbläsare, antivirussystem, ditt operativsystem,
allt.
Mobiler, allt. Uppdatera dem. Det finns en anledning till att uppdateringar går ut. Sen, fördelen är till exempel att när Windows 11 kommer ut så behöver man inte uppdatera Windows 11 för att fortsätta uppdatera säkerhetsuppdateringarna till Windows 10. Så att, ibland så är det skillnad. På telefoner är det oftast inte det. Då är det är antingen eller. Men på Windows-datorer i alla fall så kan du fortsätta säkerhetsuppdatera utan att Windows 11 uppdatera.
Ja.
Säkerhetsuppdateringen är de viktiga.
Ja.
Och sen bra lösenord och 2-faktor.
Ja.
Känner vi oss nöjda där eller någonting mer vi vill ta upp?
Nej,
jag vet inte riktigt om jag är rätt person att uttala mig om sådana här saker eftersom jag åkte fast för phishing i veckan.
Jag vet inte heller det.
Eller en phishing-test, men ändå.
Jag själv har inte åkt dit för någonting jag vet då, som jag säger i det här sammanhanget. Men sen har jag ju haft väldigt mycket virus och väldigt mycket grejer på mina datorer. Men det är ju självförvållat också.
Ja,
så då får man ju skylla sig själv. Jag visste ju om att jag fanns en väldigt stor risk att jag kunde få virus när jag gjorde de här grejerna. Att tillägga var att jag faktiskt hade 2 datorer. En som jag gjorde lite vad jag ville på.
Flyttade du USB-minnen mellan dem?
Nej.
Nej.
Och en som jag inte gjorde lite vad jag ville på.
Okej. Okay.
Men nej, jag tror inte jag har så mycket mer.
Nej.
Så går vi till veckans tips.
Jag tycker det är så här. Det finns... jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om Stuxnet. Eller om en om WannaCry. Eller en om NotPetya. Det är bara de här specifika malwaring skulle man kunna göra djupdykningar i. Mm.
Alltså det finns mycket att prata om och det är intressant och jag tror att många av oss, mig själv inkluderat, alltså glömmer bort allt man borde göra och så här, man behöver inte vara livrädd, verkligen inte. Men ett tillvakande öga hade inte varit fel.
Nej.
Alltså tänk på hur mycket säkerhet du har på mycket annat i livet. Ja. Eller hur väl, liksom, du låser ju alltid dörren när du är hemma. Men du låser ju kanske inte alltid din dator.
Men så här, liksom. Till exempel din telefon eller din dator.
Mm.
Att utsätta dem för onödig risk är bara dumt. För att, jag vet inte, jag har större delen av mycket av mitt liv i min telefon.
Mm.
Och större, eller en hel del av mina grejer i min dator. Att utsätta dem för inbrott är ju bara dumt.
Ja, verkligen.
Alltså det hade kunnat vara förödande om de skulle vara utsatta för... Om rätt typ av malware söker efter rätt typ av sak och kommer in på rätt väg så kan det vara förödande.
Ja, verkligen.
Ska vi ge oss på veckans tips?
Ja.
Du har ju ett nytt kortkommando.
Ja, men så här, jag vill ju faktiskt introducera den här veckans kortkommando.
Jag är tveksam.
Mm, men jag...
Det finns begränsat antal kortkommandon.
Ja, men vi kör ett den här veckan. Vi vill se, det kommer lite ibland. Jag har ju blivit kär i Windows. Du har återigen
ingen kärlek för Mac-användare eller Linux-användare.
Nej, men det finns säkert något liknande där. Det är inte mitt problem.
Okej.
Men det är Windows plus Shift plus S.
Mm.
Och det är ju den mest fantastiska upplevelsen man kan ha. Jag har ju alltid, fram till bara för några veckor sedan, så gick jag in i sökfunktionen i Windows. Sökte på Snipp. Och sen fick jag upp skärmklippverktyget.
Ja.
Fick upp den och drog där jag ville kopiera och gjorde ett utklipp. Sen var det en snäll kollega som bara, varför gör du så här? Du kan göra så här. Jag bara, aha. Kan man göra så? Jag ska faktiskt sätta den och gå igenom en massa kortkommandon och lära mig. Men det du gör är att du får upp, det blir en grå ruta över skärmen. Du drar på det du vill kopiera. Ja. Så blir den delen av skärmen kopierad. Klistra in det.
Spara som en bild och kan du klistra in vad som helst sen.
Ja. Så klistrar du in den vad du än vill ha den.
Ja.
Jättebra
användbart. Om man ska använda eller visa saker i mail och sånt.
Ja, och kombinera det med Windows V som vi pratade om för ett tag sedan. Ja. Så har du helt plötsligt kopierat hur mycket grejer som helst på olika skärmar. Ja. Ta dem utklippen, klistra in det i ett mail. Okej, så här ser det ut på de olika hemsidorna. Ja. Eller vad det nu kan vara. Bam, skicka. Mm. Jättebra.
Jag har ett tillägg. Jag vill återigen pusha för Bitwarden. Din och min lösenordshanterare av choice.
Ja.
Du använder den både på iPhone och på din Windows, va?
Jag använder på min dator och min telefon, ja.
Ja. Jag använder min på surfplatta, jobbmobil, privatmobil och dator. Och den synkar mellan allt. Det är inte som typ Apple Keychain som bara är Apple-produkter. Det är inte... Som Googles motsvarighet. Som bara är Chrome. Funkar överallt.
Ja.
Det gillar vi. Synk av lösenord. Och då kan man ju faktiskt ha svåra lösenord som du aldrig kommer ihåg. För att de synkar ändå mellan enheterna.
Ja. Det är klockrent. Och det är enkelt. Det tar någon timme om man ska lägga upp alla lösenord. Mm. Men det är så värt det.
Oh ja. Och sen kan du, som sagt. Behöver du inte ha samma lösenord på alla ställen. Och fantastiska system runt den.
Nu behöver inte vara sådana. Jag gillar mitt system. Det är väldigt bra.
Jättebra för dig.
Mm, jättebra för mig.
Mm. Har du 20 randomized tecken med specialtecken, stor bokstav och siffror och allt vad det är?
Det har jag på majoriteten av alla viktiga ställen.
Okay.
Men där jag inte känner att jag behöver det, där har jag inte det.
Nej.
Och kanske kommer det komma fler ställen jag behöver ha det.
Rimligt.
Men det så är det.
Rimligt.
Ja.
Har vi sagt någonting märkligt? Så mailar man till kaktech@gmail.com.
Ja.
Glöm inte prenumerera för att få de senaste avsnitten direkt in i din valda poddspelare.
Ja.
Och sen betygsätt oss gärna i Apple Podcast. Ja. Om man inte Apple Podcast så ta dig där du kan betygsätta oss.
Låter bra. Frågor och annat skickas till oss på där vi finns.
Ja. Mail. På mail är lättast om man inte vet var man ska hitta oss. Annars så finns vi på Instagram @kaktech. Det var allt, va?
Jag tror det.
Lite rörigt avsnitt idag.
Nej då.
Då får man ha en bra vecka, så hörs vi på måndag.
Det gör vi.
Ha det.
Ciao.
Redan 1971 skrevs Creeper, det som kunde anses vara det första dataviruset. Ett program som helt enkelt kunde kopiera sig själv. Detta självreplikerande malwaret var de facto en worm. Creeper var ett test skapat för att demonstrera möjligheten i ett självreplikerande datorprogram som kunde spridas till andra datorer. I detta fallet så spreds det över ARPANET. Programmet kan inte direkt anses vara en skadlig programvara eftersom det inte egentligen orsakade någon större skada på data eller hårdvara. Den enda effekten den här masken hade var att den kastade upp texten "I'm the creeper, catch me if you can".